Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå, hallå.
Hallå där.
Nu är vi tillbaka där på sig, men jag är hemma och du är borta.
Så tokigt.
Ja, jag är så tokigt. Fast jag är ju borta men hemma, för jag är ju i Hälsingland. Och när jag kommer upp hit så känns det ju alltid som att komma hem. Det är roligt för Kilafors har den slogan så här, när man kör in i Kilafors, då står det: det är hit man kommer när man kommer hem.
Ja, men jag kommer ihåg när man hade precis de första 10 åren när man hade flyttat, så var det alltså så här: men jag ska åka hem till Ronneby och sen skulle jag också åka hem till Göteborg, för det var där jag bodde då. Säger du hem till Kilafors?
Ja.
Men säger du också jag ska hem till Stockholm?
Ja, ja. Jag ska hem, för hem är ju där jag bor. Och nu speciellt när jag gjort mitt hus till mitt verkligen. Så är det verkligen mitt hem.
Mm.
Och nu när jag kommer upp till Hälsingland så bor jag hos mamma. Då. Jag har en liten bod som jag bor i.
Men det är högt i tak.
Ja, det är jättehögt i tak. Och det är så fint här inne. Och vitmålat trä. Och sen så bor vi ju överallt allihopa. Det är väldigt härligt. Och det som det var när jag och Lina flyttade till Stockholm och liksom började åka tillbaka upp till Hälsingland. För då separerade min mamma och pappa och sålde vårt barnomshem. För vi är uppvuxna i centrala Kilafors. Då fanns det här stället där jag befinner mig nu, som är min mammas barndomshem. Som min mormor och morfar byggde på en tomt som ägdes av hans föräldrar. Och det här är så roligt, för att det lilla torpet som stod här allra först då, ett litet soldattorp, där föddes min morfars mamma som heter Tilan. Och hon blev kär i en storbonde i Lillkära. En storbondes son som skulle liksom ärva den stora gården där i Lillkära. Men hon var en väldigt bestämd ung dam. Så hon bara: jag tänker inte flytta från mitt torp. Ska vi vara tillsammans, då får du flytta till mig. Så han avsade sig hela sitt arv och flyttade alltså till ett soldattorp för kärlekens skull.
Vilket år pratar vi om nu? När var detta typ? Årtionde?
Ja, gud, vad blir det? Det måste ju vara tidigt 1900-tal, 20 kanske, eller något. Men det kan vara en ganska fin kärlekshistoria att han ville hellre flytta upp till en liten by i skogen, ett soldattorp, än att ta över hela gården. Man kan ju tänka sig att det var en väldigt stor händelse i hans familj, för äldsta sonen tog ju alltid över liksom jordbruket.
Och jag tänker också fint i hennes familj att liksom, det där är viktigt för henne, det var hennes hem. Det spelar ingen roll hur stor gård du har och
nej, flashen. Hon sköt i pengarna och det var bara så här: ska vi bo ihop så får du flytta hit, annars får du se dig om efter någon annan. Ja, girl power. Så att hon bodde ju här, när jag växte upp så bodde hon ju fortfarande här, och min mormor då bodde i, för både min morfar och han gick bort ganska tragiskt faktiskt i en olycka på jobbet, och så min mormor blev änka när hon var ungefär 40, alltså mig typ 45-46. Men så då bodde jag, är uppvuxen med att det bodde två kvinnor här uppe liksom. Mormor bodde i det gula huset och gammel farmor bodde i det röda lilla torpet.
Mm.
Så att det här har alltid funnits, och sen tog mamma och pappa över det när de efter sin tid som separerade, som kanske var i 3 år, så kände de att nej, vi ska bli gamla ihop ändå. Och då tog de över det här stället. Mm. Så sen, ja, i ungefär 15 års tid så har de haft det här då. Och sen gick ju min pappa bort för 6 år sedan. Mm. Och det är därav vi har de här allsångskvällarna som vi har premiär på ikväll. Men det kan vi prata om lite senare, för nu vill jag höra hur du har haft det.
Ja, nej, men vi har ju då haft det helt fantastiskt. Och jag Jag kommer inte ihåg hur mycket vi pratade om i slutet på förra podden. För jag kände ju liksom att vi bondade och det var så mysigt. Och vi hade så mysiga samtal. Och när Linn då gästar vår lilla podd så säger hon. Ja, nej men jag har ju suttit mest själv.
Va?
Och det är så, och, men vad hon menar är ju att om, det spelar inte så stor roll om det är hon och jag som åker. Eller om det är hela familjen. För att hon sätter på sig lurar och lyssnar på poddar och kollar på grejer. Och jag valde att låta henne göra det. Men det blev ju också lite ensam till slut.
För att
hon liksom, vi pratade ju under middagarna och liksom på kvällarna när vi skulle somna. Man går och kollar någon film och låg och snackade och sådär. Men Anna, under tiden när vi låg i poolen och sådär, då var hon liksom inte kontaktbar. Utan hon låg där med sina lurar och lyssnade på grejer och skrattade lite. Och då fick jag peta på henne och säga, vad var det som var roligt? Får man vara med? Och då berättar hon ju, men och då kände jag så här, men jag vill inte göra en grej av det. För att det är naturligt att man som tonåring stänger in sig i sin lilla värld. Och när hennes kompisar ringde, de är ett tjejgäng liksom, när de facetimade, då liksom bara sprudlade hon och skrattade. Jag bara, men gud, jag vill också ha en piece of that. Men allting är som det ska vara, och det var...
Ja.
Jag tycker att vi bondade jättemycket och jag tror att hon tyckte det också. Framförallt så tror jag bara att hon tyckte det var mysigt att vara med mig. Alltså ja, helt kravlöst. Inte behöva liksom göra något eller anstränga sig. Men sen hade vi ju jätteotur med maten. Ja. Alltså vi hittade ju ingen restaurang som var bra. Eller vi hade fått tips faktiskt. 2 restauranger på hela veckan som det var god mat. Annars var det... Vi satte som vana att vi... När vi hade beställt så att vi kan betala på en gång för att vi har lite bråttom iväg. För att vi visste att det kommer vara så äckligt så vi kommer ta 3 tuggor och då är det så pinsamt att lämna. Så att då har vi redan betalat så kan vi bara göra en smitning.
Men gud.
Ja, och både Linn och jag bara, nej men gud, pinsamt. Och vi typ satt och tvingade oss lite. Och Linn som är lite picky med maten, hon har ju liksom... Mamma, jag ska lära dig någonting. Hur man ska liksom fördela maten på tallriken så att det ser ut som att man har ätit fast man inte har det. Så vi satt där och försökte... Jag gömde saker under salladsbladet. Och, ja. Det är ju en stor del när man reser, tycker jag.
Mm.
Matupplevelser. Så det var faktiskt det enda negativa med hela resan, att vi fick så dålig mat.
Men gud, jag som har ju varit där, jag behöver bara ha en grekisk sallad. Jag älskar den grekiska maten. Jag tänker att de aldrig misslyckas med det.
Grekisk sallad tog jag några gånger och det var ju fräscht. Mm. Men hon är inte så förtjust i sallad. Nej. Men alltså, jag gillar inte så mycket sallad till middag.
Nej, du gör ju inte det heller.
Nej. Så att då vill jag ha något riktigt. Så här. Men då tänkte jag så här. Men vi tar ju fel rätter på menyn. Vi ska ju ta liksom det de är bra på. Moussaka eller liksom deras som de rekommenderar. Mm. Så då hade vi fått rekommenderat en restaurang. Så går vi dit och det är liksom, när vi kommer dit så möts vi av en mamma som går och bär ett barn på höften. Och sen inser vi då att hon jobbar där. För hon går runt med ungen på höften, lite fläckar på klänningen. Och samtidigt som hon slänger ut lite menyer och... Och det kan vara rätt charmigt när det är så här familje... Alltså, och för sen kom 2 av hennes andra barn springande med... För då har de varit och fiskat. Så de springer och leker med den här levande fisken. Och så tappar de den och så tar de upp den. Och jag bara... stackars fisk! Men ändå, det var liksom... Ja, men lite kaosig känsla. Och hon kändes väldigt trött och liksom... Hon liksom serverade mat till de andra gästerna med en unge på höften. Och det är så absurt, för det skulle inte hända i Sverige. Liksom. Ja, men sen kommer ju pappan ut och skriker lite på barnen och lite allmänt aggro. Jag bara, men gud, alltså det blir bara, hela rummet bara förändrades. Jag bara, när han kom ut. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och men då säger jag till henne så här, ja, vad rekommenderar du på menyn? För jag tänkte, det är väl att jag tar fel grejer. Vad är det godaste på menyn? Och hon bara, men calamari och ja, den här fisken är nyfångad för idag och det vi gör den på ett speciellt sätt och den är magisk liksom. Ja, men då tar jag det. Och jag kan ta liksom typ en halv portion tzatziki och en halv portion calamari för att det är bara jag. Hon bara, det finns bara en portion. Jag bara, men ta det då. Så då kommer du in liksom en hel jätteskål med tzatziki och en jättetallrik med calamari. Som då, och jag frågade verkligen, är de så här liksom friterade med, ja men du vet att de är så här crunchy, så inte bara en ring, seg bläckfisk. Mm. Men det var det ju såklart. Så det var ju liksom en liten friterad smula på ena hörnet. Men sen var de bara liksom helt sega, äckliga. Jag bara, nej. Och Lin bara, men släng ner dem. För vi satt precis vid vattnet. Släng ner dem i vattnet. Jag bara, nej men jag vågar inte. Tänk om någon ser. Så jag sitter, trycker i mig två. Slänger i två i vattnet. Och då är det ju fortfarande typ 10 kvar. Mm. Då kommer han, pappan. Också ägaren då. Av restaurangen. Och bara titta på tallriken. Titta på mig och bara, what happened here? Och jag bara, oh, sorry. Jag bad liksom om en lite mindre portion. Och han bara typ fräser och går därifrån. Och Lin bara, alltså det där var så obehagligt. Ja, men det var bara inte så bra stämning, kände jag. Och sen så får vi då in maten. Och det här som hon sa var det bästa på menyn är alltså två små fiskar med huvud och allting på. Och jag älskar fisk. Men de är liksom 15 centimeter långa. Så, alltså de är jättesmå. De är typ så strömming fast med liksom huvudarna på. Ja, men så jag äter ju upp det där lilla köttet. Det var ju inte så mycket. Men det smakade ju ingenting. Och det låg på två salladsblad. That was it. Mm. Och det kostade 60 euro.
Va?
Ja, för det var färsk fisk som ungarna typ hade plockat upp. Ja, nej men jag bara, nej det här är säkert. Ja, skitsamma. Så då ska vi gå och betala och då hände det här som förföljde mig sen resten av veckan för det var så obehagligt. Då kommer de här två små gulliga barnen som har sprungit fram och tillbaka med fiskar och lekt och så här och då Lin hade sett hur den ena brorsan hade tagit en fisk och slagit jättehårt i ryggen på sin bror. Så att han bara skriker. Och jag, när han kommer med liksom fisk och krok och allting i handen så tror jag först att han har fått kroken i handen eller något. För han skriker av smärta. Medan pappan liksom mer typ håll käften, blänger på honom. Och jag bara, ska du inte bara kolla att han är okej? Och jag står där och ska betala. Och han bara stick, stick, stick och typ knuffar bort barnet. Och barnet bara gråter och gråter och gråter. Och jag bara, det är okej, liksom, ta honom. Liksom. Det är ingen fara. Men då liksom står han ju och skriker att han ska vara tyst. Och sen tar han honom i håret och i örat. Och typ bara drar ut honom. Bara knuffar in honom i köket. Och sen tittar han på mig. Alltså han gör det mitt framför mig. Liksom, som att det är så man gör. När man liksom uppfostrar barn. Men det här är ett barn som har slagit sig, som har ont. Mm. Det är inte att han ska bli tillrättavisad för att han har gjort något dumt. Jag säger absolut inte att det är okej ändå heller. Men det var så vidrigt att först vara så, alltså ha ont. Jag bara sätter mig in i den här lilla pojkens. Han har jätteont. Mm. Och så ska han få en smäll för det. Så han knuffar in honom. Så tittar han på mig liksom som typ att han ber om ursäkt för sin son. Mm. Medan jag känner så här, du borde skämmas, gubbjävel. Mm. Så jag liksom, ja, jag bara betala och gå därifrån. Men det förföljde mig lite grann. Och så började jag googla så här, hur är det nu? Är det tillåtet med barnaga i Grekland? Och då fick jag upp, för det första så blev jag jättestolt. För Sverige var först med att införa lag, förbud mot att aga barn, 79. Det är liksom... På ett sätt känns det inte alls länge sedan. Men om man tittar på hur många länder som fortfarande tillåter att aga barn. Och då är det 4 länder. Belgien, Italien, Tjeckien och Slovakien. Som tycker det är fullt naturligt att aga sina barn i uppfostringssyfte. De har ingen lag på det. Och ska se vad jag hittar det här. I drygt 20 europeiska länder, däribland Frankrike, Italien och Storbritannien, är det tillåtet att slå barn i uppfostringssyfte. Trots att barnaga är förbjudet i internationella konventionen så är det bara 25 av Europarådets 47 medlemsstater som har infört regeln i nationell lagstiftning. Alltså, blir man inte lite mörkrädd? Och jo. Ledsen? Och sen, jo, och så bara tänkte jag så här, men USA är ju ändå så här ett vettigt land i många avseenden, tänker man. Eller jag tänker det. Och då läste jag att i USA så är det lagligt i 19 av 50 delstater att aga barn i uppfostringssyfte. Vilket betyder att de har gjort, räknat statistik på det här, och 200 000 barn per år blir slagna i skolan varje dag.
I skolan också. Mm.
För det är lärarna, det är liksom deras sätt att uppfostra barn. Och detta, det här läste jag, det här var 2014. Så med reservation för att det kan ha ändrats sedan dess. Men jag blev så ledsen och jag kunde liksom inte släppa den här lilla pojken. Alltså han var typ 4 år.
Mm.
Och jag tänker också att flera, alltså för oss är det så självklart att man inte får det. Men det är så många som jag ändå tycker såhär, men gud, jag fick en örfil när jag var liten. Det tror inte jag man tar skada av. Jag tror verkligen det.
Mm, jag tror också det. Och jag kan inte föreställa, för jag har aldrig fått det. Och har inte det. Men däremot så kunde det vara så här, alltså man blir tagen hårt i armen. Och det har jag ju gjort, liksom, varför man blir frustrerad själv. Men inte att liksom... Och då tänker jag, vad är skillnaden då? Då går man ju bara på till sin egen upplevelse. Ja, att någon tar en hårt i armen för att nu får man lägga av, liksom. Gå därifrån. Vad är det? Inte så att det blir märken, men är du med på vad...
Jag vet, och jag skulle önska att man inte gjorde det heller. Men så, om vi ska vara helt ärliga så har vi ju alla gjort... Eller alla ska jag verkligen inte säga. Men det är nog väldigt många som har gjort det i en frustration och när man till slut inte vet...
Ja, men du har väl gjort det också?
Ja, det är det jag menar. Jag sa att det har ju alla gjort, men det kan inte jag säga. Men vi har ju
men man har inte lyft så här, man har inte tagit i armen så här, typ, nu ska jag göra illa i armen. Men man har känt att, oj, nu blev det nog lite hårt här.
Mm.
Liksom, för att man blir frustrerad. Men jag tänker, då är det ju fortfarande någonting man känner att man har gjort fel själv. Om de så här, aj, det gjorde ont, då säger man, men gud, förlåt, det var inte meningen att göra illa dig.
Nej.
Men nu blev jag så arg så att jag... tappade vad det var, ja, hur stark jag är. För det får man ju inte glömma bort heller, vi vuxna är så stora mot för barnen. Det räcker ju ibland, det har jag tänkt ibland någon gång, att de, man tror ju, tänker ju inte själv att de blir rädd för en.
Nej.
Men när man kommer och är liksom 3 gånger så stor och har sitt så här, nu räcker det humör, det är klart att det blir en jätte, men då kan inte jag förstå hur man kan tycka att det är liksom att man ska slå, vad tänker man är. Ja, jag har så svårt att förstå filosofin. Och när någon säger så här, men det fick jag, det har man inte tagit skada av. Hur vet man det? Hur vet man att man inte tagit skada?
Nej, men tagit skada, nej, du lever ett normalt fungerande liv. Men det betyder ju inte att du inte har dina grejer för dig som är på grund av det.
Plus att vi kan ju inte säga till någon, du får inte slåss, och så gör man det själv.
Nej, men exakt. En klassiker är när föräldrar skriker till sina barn, sluta skrik!
Ja, och det har man ju säkert själv gjort, det har man ju gjort någon gång. Att, nu får ni sluta!
Ja.
Och så är man själv uppe i samma pitch i rösten. Liksom.
Jag kan säga att jag kommer ihåg när Linn var 11 så hade vi en tuff period. Och det var ju bara för att jag var på en dålig plats. Och mycket som hände i en 11-årings liv. Och jag kommer ihåg att vi en gång står liksom med pannorna mot varandra och typ skrek på varandra. Men vi har ju alltid kunnat prata så här efteråt. Liksom. Gud, vad hände där? Och förlåt. Och jag bara, men blev du liksom rädd för mig? Hon bara, nej. Alltså, och det är ändå skönt att man liksom... Men det är inte okej för det. Men då gick jag till en barnpsykolog för att jag skulle få verktyg. Hur gör jag när hon är en helt normal 11-åring som får utbrott eller om hon fick liksom, det låser sig, jag vill inte göra det här, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Till slut jag bara, men sluta! Jag kunde ju bli helt galen, och det förstår jag, det är inte hennes fel, det är ju jag.
Mm.
Och då insåg jag hur enkelt det är när du har rätt verktyg. Så människor som slår sina barn, eller som, nu menar jag på det här sättet då, som jag upplevde där, det är ju för att de inte har något verktyg. De vet inte hur de ska lösa situationen. Och de har kanske en erfarenhet av att de fick en örfil eller dragen i örat när de inte lyssnade eller när de var ledsna. Så att allting kom ifrån. Men hur enkelt det var för mig. För när jag satt där så sa hon så här, men testa att göra så här. Och så fick jag typ tre olika situationer. Jag bara, om en tjena. Och så går jag hem. Och det kunde vara liksom hur man frågar saker. Jag sa så här, hon bara, men om du ställer en fråga till ditt barn, kan inte du hjälpa mig med det här? Och så säger hon nej, och så blir du sur. Men ställ inte en fråga då. Om det är en fråga, då måste hon ju få välja om hon vill svara ja eller nej.
Mm.
Så då sa hon, ändra på det istället och säga så här, jag vill att du hjälper mig att plocka ur diskmaskinen, så kanske vi får lite mer tid över och spela kort sen. Jag bara, absolut. Kommer hem, jag bara, Linn, jag vill att vi hjälps åt lite här. Så om vi plockar ur diskmaskinen här tillsammans nu, så, ja, så säger jag just det. Hon bara, okej. skämtar du eller? Och så var det hela tiden. Men åter tillbaka till de här hemska siffrorna, så känner jag, vad ska man göra? Vad ska vi göra, du och jag? För att, kan man, är det liksom Rädda Barnen och UNICEF? Jobbar de också med sådana här frågor till exempel?
Ja, gud, bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men det, sen är det ju så här, det är ju kultur också, och arv och tradition. Jag tänker, jag var på en kurs en gång som var så här, självutveckling, där man hamnade i samtal med folk som hade, ja, men sina demoner att jobba med liksom. Och då var det, minns jag, en som just så här, nej, men vi kom och pratade om just det där att den här personen hade problem med sitt eget humör liksom, och det satt ju i så här, det var ju något som han hade upplevt av sina föräldrar och så vidare. Och där traditionen hade varit att det var okej att aga barn. Och nu bodde den här personen i Sverige, och här är det ju inte okej. Och att det blev också en krock. Och den här personen var helt verkligen övertygad. För jag och i mitt skrå tycker att det är självklart att vi har den regeln. Och jag har inte slagit mina barn, jag har inte blivit slagen. Så för mig är det så här, ett hemskt. Jag tycker det är ett övergrepp liksom. Man är redan så mycket större som vuxen mot ett barn liksom. Medan den här personen pratade på ett helt annat sätt. Och jag fick så här, den personen menade att det är mycket ondare med ord eller med en tystnad än att få ett slag som inte liksom skadar, utan som bara gör att det stannas upp liksom. Och då tänkte jag så här, det är också omöjligt nästan, att det är ju lite grann som religion. Alltså så här, har man den övertygelsen, då är det liksom inte, det är väldigt svårt att. Det var så intressant att prata med den personen som var liksom helt för det och kunde liksom inte, det var värre att liksom bli, alltså själva ilskan i sig eller frustrationen eller stress på slaget, inte själva slaget liksom. Och arg blir ju alla liksom. Sen hur det uttrycker sig är ju olika, men då inser man också att så här, när det sitter så djupt traditionellt, och jag menar, det är väldigt få som har blivit slagna själv. Och då pratar vi, kanske inte misshandlade, men liksom vad nu skillnaden är. Men man tänker det också, att det är väldigt få som har upplevt det själv, som tycker att det är så himla farligt. Är det med mig? Man har ju fler som säger, ja, men det är inte så farligt. Det fick jag en gång, det var inte så farligt.
Ja, du menar att folk som har upplevt det
tycker inte det är lika farligt som oss som inte upplevt det. Och det är därför jag menar att det är svårt att liksom, vi då som inte upplevt det, som tycker att det är ett åt helvete, kan ju ha ju svårt att övertyga någon som har själv upplevt och inte tycker att det var så farligt. Sen finns det ju de som har upplevt och tycker att det är jättefarligt, men det finns ju också, och hemskt, men det finns också många som upplevt och tycker det var hemskt, men ändå gör samma sak mot sina barn.
Nej, men jag tror att som allting, det beror på vilket sammanhang, och fall det är att man liksom kränker någon, och hur den här personen då, om det är en person som har, nu gör jag ett bus och så blir pappa arg och så får jag en örfil. Då kanske de säger, ja, jag vet ju att jag gjorde ett bus. Det kanske inte var så farligt. Medan om du sitter i ett klassrum och gör någonting fel och helt plötsligt får inför hela klassen. Nej, jag tycker det är så vidrigt. Jag tycker allt.
Ja, men jag tycker allt det. Jag tycker båda är vidriga. Ja. Alltså, jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att min pappa skulle slå mig. Nej, men alltså förlåt, jag tycker att det känns bara så.
Men du sa så här, men jag tror att det är svårt med kultur. Men jag menar, det här, innan var det ju så i Sverige också. Så jag menar, det går ju att förändra. Men det kanske tar en, två, tre generationer. För det som var bra med de här siffrorna, jag läste någonstans att 98% av alla människor som de hade intervjuat tyckte att det var fel att använda aga som en uppfostringssätt. Så det är väl ändå ett steg i rätt riktning, att man tycker att det är fel.
Och så, precis. Så. Ja, för man tänker också, man lär sina barnbarn, du ska aldrig slå någon och du ska inte absolut, alltså någon som är mindre ska vi visa hänsyn till. Då, hur ska man då kunna försvara att en vuxen ska få göra så mot ett barn? Liksom?
Nej, men det kommer väl också från att du ska ha respekt för de äldre. Det pratade jag med en kompis om häromdagen. Jag bara, med respekt för de äldre, vad är det egentligen? Man ska väl ha respekt för alla människor. Om det är någon som är äldre som inte förtjänar din respekt, ska de fan inte ha den heller?
Nej.
Det är också förlegat, så här, man ska ha respekt för de äldre. Men nej, varför då? Om inte den har visat att den förtjänar den respekten, så det är ingenting man bara får. Måste man förtjäna.
Ja, och en äldre ska väl föregå med gott exempel. Men däremot kan jag verkligen tycka att man i skola och så vidare, man ska lära sina barn att, för det, alltså att
respektera,
att äldre,
så ja, absolut.
Regler, och att veta att om man har levt längre, då kan man oftast mer.
Ja, och ha respekt för det. Och inte vara uppkäftig. Och, för det var nästa fråga. Vi satt och diskuterade det här. Just det här att i Sverige då så får de i vissa så här stökiga skolor så får de anmälningar på sig för att de liksom, det är kaos i klassrummet och lärarna har tappat det. Och liksom, det är svåra förutsättningar för en lärare. Men det är samma sak där. Det är redskap att få hjälp då. Hur ska jag hantera den här klassen som är så stökig? Då måste ju den få professionell hjälp. Läraren.
Men man behöver också, alltså, det måste hitta en medelväg. Att så här, är det, här lyssnar ni. För att det är faktiskt läraren som bestämmer här. Så är reglerna.
Exakt.
Så ni ska vara tysta och lyssna när den här läraren pratar. Punkt.
Annars får ni stryk. Man kan hota med det. Det går bra. Så jag har missat allt liksom.
Nej, men det tycker jag faktiskt är en viktig grej, att det ska inte vara liksom, det måste ju finnas så här, en lärare ska inte behöva stå och förtjäna någon respekt, utan det är så här, du går in i ett klassrum och det är läraren man lyssnar på, punkt.
Precis.
Jag ska säga att annars blir det ingen skärmtid, och det är väl 100 gånger värre, har jag förstått i dagens samhälle.
Men gud vad bra.
Det har ju vi ett vapen som inte våra föräldrar hade. Då tar jag din telefon i ett dygn. Nej, då blir det ingen YouTube här i en vecka.
Men och då är ju också, om man läser alla så här, som jag älskar, så ska man ju inte hålla på och liksom ta ifrån saker och hota med att ta saker, och, utan man ska istället liksom uppmuntra bra beteende. Och, men det är svårt alltså.
Men på riktigt, man måste ju lära sig någon slags konsekvenstänk. Och det har man ju inte. De säger att det inte är utvecklat förrän det är typ 25. Mm. Att det här blir det, och så får de här konsekvenserna. Mm. Så att jag tror att en viss, den typen av så här, att det blir någon slags konsekvens av ens handlande. Mm. Det tror jag är en viktig lärdom för barnen. Men därmed inte sagt att
det
ska bli...
Det räcker inte att du säger då det där är fel. För då lär de sig inte det.
Alltså det bara... Vissa kanske gör det, men om det händer igen och igen och igen, så måste man ju kanske...
Ja, då måste liksom, det bli en konsekvens.
Någon konsekvens, som att inte, så att det inte är värt att hålla på det sättet.
Nej.
Men det är ju väldigt svårt för barn. Här sitter man och säger någonting. Ens barn kanske skulle säga något hela... Jag frågade någon så här, vad har vi för regler? Vad tycker ni att vi har för regler? Och då kom de liksom inte på en enda regel. pappa, men vadå? Kommer ni inte på en enda regel? Men då kände de att, och det var liksom fint, att det har inte varit så här, här är regeln, bryter man den, då blir det så här. Utan det har mer smyget sig in någon slags så här medvetenhet. Av, så då
hur
tänkte jag, men det var ju bra.
Det är väl jättebra.
Ja.
Men Colin var så gullig igår för att han skulle ganska sent ta sin sparkcykel och möta upp några kompisar och spela basket. Jag tycker det är så kul när de, ja men du vet, så här sommarlov och sticker och spela basket. Och, men så var det ändå så här, fast det börjar snart bli mörkt. Hur länge ska du vara ute? Ja, men då vill jag att, när det blir mörkt så vill jag att du åker hem. Jag tycker egentligen att det är lite för sent alltså. Så bara se hur luften går ur honom. Liksom. Jag tycker inte alls att... Jag bara, okej, men åk då. Men du, om en timme så vill jag nog att du börjar dra dig tillbaka. Och då vill jag att du smsar mig när du åker så att jag vet att du är på väg. Och han bara, jag ser ju hela han bara, jag skiter i det. Jag bara, nej men älskling, tappade du helt lusten nu? Förstörde jag hela ditt moment? För han var så glad. Han bara, men lite, jag kommer inte ihåg allt du sa. Och det är så mycket regler och... Okej, förlåt. Backa bandet. Ha så jättekul. Smsa när du åker hemåt. Han bara, okej, hej då. Älskar dig, mamma. När man bara kommer på själv. Glöm inte det. Och glöm inte det. Han bara, nej men gud, jag orkar inte ens ta in allt som jag inte skulle glömma.
Nej, och att man liksom, de behöver inte ha alla filer man själv har i huvudet. Liksom.
Nej, och det också går inte. Regler i all ära, men det är sommarlov, vad spelar det för roll om han kommer en viss tid? Eller, och så då ringde jag till de andra mammorna, jag bara, har ni sagt någon tid? Ja, men de skulle komma den, de är där och spelar basket, vi bor ju precis här. Jag bara, ja, men gud, vad håller jag på att noja om?
Ja. Men jag måste också, apropå om man går tillbaka till det här liksom också med konsekvenser, så tänkte jag, bara för några dagar sedan så var det någonting med Saga och så blev jag så här irriterad och liksom säger med det skarpare ton. Men det var ju, jag sa ju det, nu gör vi, nu får du göra som jag säger, typ.
Mm.
Hon bara, men vadå, varför måste det bli så himla arg, gud vad arg det blir. Och då tänkte jag så här, det där, jag var inte ens arg. Jag var liksom lite irriterad. Och då tänkte jag att, men det är ju å andra sidan bra. För om jag bara behöver bli lite irriterad och hon upplever som att jag blir jättearg. Då har man ju liksom, för då har man ju ganska många
nivån.
Steg kvar. Jag har ju ganska många steg kvar liksom att kunna höja. Så att man tänker så också, att det där lite lågintensiva bemötandet gör ju att det är väldigt långt kvar kanske till, nu tar jag din iPad.
Men sen tror jag också att våra barn är ju, jag ska inte säga att de är HSP, men eftersom vi är lite HSP så tänker jag att de känner också
lite
in.
Lite HSP. Eftersom att vi är super HSP.
Ja, men och då tänker jag ibland så har ju Linn sagt, du sa att du tyckte så här. Jag bara, det sa jag verkligen inte, men jag har ju tänkt det.
Ja, precis.
Det är som att de läser ens tankar. Jag bara, nej men gud. Jag sa inte det, men jag tänkte.
Ja,
men...
Så man får passa sig för vad man tänker.
Med de här barnen.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack!
Men du, vi har fått lite meddelanden av lyssnarna som jag skulle vilja ta upp ett par. Vi fick en sån här. Hej, kan inte ni ha ett avsnitt om vänskap i er podd där ni diskuterar er vänskap, vänskapen som inte alltid varit bra och vad ni själva tycker är dåliga och bra egenskaper hos en vän. Och då menar jag inte de vanliga som snäll, omtänksam, elak och så vidare. Menar mer på djupet. Hur tacklar ni konflikter mellan vänner och så vidare? Tack för en fantastisk podd som jag följer varje vecka. Ni är bäst. Mm. Det tycker jag var liksom bra ämne.
Ja, jättebra ämne. Ska vi börja nu eller ska vi ta det nästa vecka?
Vi kan ju börja lite smått nu, men om vi liksom, så kan vi liksom gå lite djupare kanske nästa vecka.
För min, när du läste det nu, min första känsla var vad som kännetecknar en bra och en dålig vän. En sak som jag tänkte på direkt var ju som vi har pratat om. Jag älskar ju när du utmanar mig. Mm. När du ifrågasätter, när du liksom, men hur tänkte du då liksom? Och att en bra vän är ju inte en vän som hela tiden säger det du vill höra. Utan säger det som du behöver höra. Vet du vad Jessica, nu får du snap out of it. För nu har du ältat det här i 3 år. Eller vad det nu kan vara. Jag är en kompis som alltid vill att jag ska hålla med henne. Och då får jag respektera och lära mig att ja, men det är det hon behöver av mig just nu. Då får jag vara en vän som bara håller med. Men en bra vän tycker jag är lyhörd och så kan på ett fint sätt säga om man är helt fel ute. En dålig vän, ja, vad är en dålig vän?
Ja, gud, vad är en dålig vän? Ja, det är väl tvärt emot det som du sa då. Jag vet inte. Nej, men jag tänker att jag hade nog en period i livet när jag kände att, alltså, om man säger så, att man liksom gjorde en liten rensning. Kanske någonstans när jag fick barn, när jag insåg så här, de som intresserar sig för mig nu och faktiskt mitt barn, fast de kanske inte kan relatera till vart jag befinner mig. Där blir det tydligt, för en bra vän relaterar ju till en och lyssnar på en oavsett om man känner att man just där och då har gemensamma intressen, utan genuint intresserad av mig och vart jag befinner mig och lyssnar på mig och vill vara med mig. För jag var lite först i vårt kompisgäng och det innebar ju att när jag fick barn, då kunde inte jag hänga med på några utekvällar. De som kunde komma hem till mig en fredag eller lördag är ju de som har stannat kvar lika nära. Vissa andra hamnade längre bort liksom. För man kände att det här har vi inte gemensamt. Det blir inte den typen av bra vän som vill engagera sig i det här livet som jag lever just nu. Liksom. Då såg man vad man hade gemensamt och jag tänker att för bra vänner har man ju oavsett om man har en intressen gemensamt eller utan den, bra vänner är genuint intresserad och finns där för en i allt liksom. Mm.
Och jag skulle säga att dåliga vänner, om man tänker att man då har haft det, behöver inte vara en dålig person, utan en dålig vän för dig kan ju vara att man inte möts där man vill. Alltså hon eller han kanske triggar saker hos dig som gör att nej, men jag ska inte umgås med den här personen för att hen får mig att må så här. Det behöver inte betyda att hen har gjort något fel, men det kan ta fram dåliga sidor hos en själv. Då kan man ju välja om man vill titta på de sidorna eller bara känna så här, nej, jag väljer nog att umgås med dem som jag inte behöver kämpa för att ha en härlig stund med.
Nej, och där kan man ju tänka att man själv också säkert då har varit en dålig vän ibland på det sättet att man inte har haft kraften eller tiden att engagera sig för en person i en viss tid liksom.
Gud,
så kan det vara.
Och då, verkligen.
Och då betyder inte det att man inte tycker om den människan, men just där och då har man för mycket med sitt som gör att man inte kan finnas på det sättet som man önskar att man skulle
har kunnat liksom. Och då kanske det är den som har valt att man har hamnat längre bort liksom.
Nej, det tror jag inte. Jo då. Jag får ofta höra, du vet den där pilen, när det ringer så är det en pil som du ska dra från vänster till höger. Det är så man svarar, eftersom jag aldrig svarar i telefon. Nej, och jag har ju verkligen fått många gånger höra att folk har, vänner har varit lite besvikna. För att jag kan ju gå in i en bubbla när jag liksom inte hör av mig och kanske jobbar jättemycket. Eller som när vi är ute på turné, då umgås vi hela tiden. Och så hinner man inte riktigt med andra vänner. Men en bra vän förstår ju också det. Och vet att det inte beror på att jag inte älskar dem lika mycket längre. Utan det beror på att just nu är det lite för mycket. Och sen så catchar vi upp när vi har det lite lugnare.
Och där tycker jag du säger något viktigt. Att en bra vän uttrycker det också. Och kan stå i att det här har med mig att göra nu. Gud vad jag längtar efter dig. Nu har jag behov av dig. Men jag ser att du jobbar hjärnet. Och det här händer i ditt liv. Så jag förstår. Men så här. Kan jag. Ja. Bara så att du vet. Alltså, det uppskattar jag också. Ärlighet.
Och det kan jag också tänka mig. Om jag skulle säga till dig, Hanna. Du har typ inte ringt mig på hela sommaren. Eller om jag skulle säga så här. Gud vad jag saknar dig nu. Vi har typ inte hört på hela sommaren. Gud, kan vi inte ses snart? Alltså det första då. När någon så här, lägger skuld på. Och liksom. Det ska man ju tänka på själv också. Att det handlar ju. 99% av fallen om ens egna behov. Och om jag då säger till dig, jag saknar dig, jag behöver att vi ses. Har du tid snart? Då är det ju mycket roligare som vän och bara, ja men det måste vi ju få till.
Ja.
Men om man börjar med att skuldbelägga någon och bara, ja absolut, jag ska se om jag hittar en lucka. Jag känner mig helt kvävd.
Nej men och det tror jag också att jag uppskattar väldigt mycket, folk som kan stanna hos sig själv och prata utifrån sina behov. Att jag tycker om det. Till exempel uppskattar jag inte så mycket skitsnack. Alltså när man pratar om andra.
Nej.
Utan jag tycker om att man reflekterar över sig själv. Eller den man har framför sig liksom. Det tycker jag också är en bra vän.
Ja, jag pratade jag och Linn om lite. För det var, det var någon som hon kände. Men den personen är helt dum liksom. Jag bara, men det där är så intressant, för att det kan man ju tycka. Alltså, eller att man inte klickar eller allting så här. Men att man inte lägger energin på det. Lägg energin på dem du tycker om. Och försök att bara strunta i vad du tycker om den personen. Men sen så är det så. Man utmanas ju. Man möter ju människor som ska lära en någonting, tänker jag. Och då måste man möta dem som man tycker är lite dumma också. För att
men så måste man ju få ventilera det för att höra sig själv. Vad man tycker om den personen. För att se vilka sidor som man inte gillar liksom. Du, vi har en till här. Det här får vi prata mer om. Det tycker jag är och kanske kul att... Ja, nej men skriv gärna mer vad ni tycker är viktigt. Jag kan ju tänka så här att vi pratar om att man vill att någon ska utmana en och ifrågasätta ens tänk. Men ibland så har man också verkligen behov av att bara känna att vi har rätt att känna det jag känner. Liksom.
Och där tycker jag vi är så bra också. Att vi är, där är vi så raka och ärliga. Och bara, att jag vet att jag borde kanske tänka så här vuxet. Och jag vet att jag kanske borde tänka så här. Men just nu, förstår du mig? Alltså jag blev så ledsen eller jag blev så arg. Ja, jag förstår dig. Ja. Och sen kan man gå vidare i att liksom bearbeta det sen.
Ja, för det tror jag är väldigt, där är ju vi väldigt lika i det här. Och det tror jag faktiskt många människor. Men det här att få känna att man är förstådd, det räcker. Då kan man lyfta perspektivet. Någon förstår mig. För jag förstod mig själv är ju egentligen det man gör då.
Och jag fick
och egentligen det enda som spelar någon roll, att man faktiskt förstår sig själv. Men man kan behöva en spegel som säger så här, ja, jag förstår dig. Det är glasklart. Och så därifrån kan man börja tänka och vara större i hur man ser på en annan persons handlande. Liksom.
Jag var ju och gjorde så här, EEG heter det. Man kollar hjärnan, vi hade svimmat och så kollade jag så att det inte var något på hjärnan. Och då fick man en sån här hjälm som jag satt så här hårt under. Och jag har alltid haft problem med så här polokragar eller saker som sitter åt liksom under. Och då säger den här sköterskan, det här var sen, för jag har ju hört tidigare när jag varit och spott med så att jag har varit en häxa i tidigare liv. Och det jag också fått höra är att jag har väldigt svårt för när jag blir missförstådd. Att det är väldigt viktigt för mig att bli förstådd, precis som det du pratade om. Men då när hon sätter på, jag bara, åh gud förlåt, måste man sätta den där så hårt? Jag är lite så här känslig på halsen. Hon bara, det här får inte jag säga nu, men jag får verkligen till mig att du har varit en häxa i ditt tidigare liv. Och det är därför du, för du, en sån som du, hängde sig ju för att folk inte förstod dig. Så det är därför du har så svårt liksom, också, att när du blir missförstådd. Jag bara, sa just den här sjuksköterskan med till mig.
Gud, jag älskar henne, känner
jag. Ja, jag med. Och hon var verkligen så här, det här nu är... Alltså, hon kände att hon var oprofessionell. Hon kände att hon... Men det var som att hon inte kunde stoppa det. Det bara kom.
Ja.
Och jag tror att hon kände att jag var mottaglig för det också. Annars ja, kunde man inte säga det.
Nej.
Men fortsätt, du hade ett till.
Vi har ett till här. Hej, jag lyssnar på din och Jessicas podd varje vecka. Jag vet att du förlorat din pappa för några år sedan. Jag förlorade min pappa i cancer förra veckan. Han som för övrigt var stark och frisk. Allt gick så fruktansvärt fort. Just nu känns allt mörkt och tufft. Klart att jag som är 50 plus förstår att det är livet. Men lilla jag har svårt att acceptera det. Hur hanterade du sorgen efter pappa? Tack för en fin podd. Och det kändes så... Nu är ju jag här uppe i Hälsingland där min pappa då bodde sina sista år. Och hade sett fram emot att bo. Alltså han gick ju bort alldeles för tidigt också. Han skulle ha fyllt 80 i år. Mm. Så att han var ju 73 när han dog, skulle fylla 74.
Mm.
Och det tycker man, det är ju liksom ingen ålder idag.
Nej.
Och det var ju hjärtinfarkt, så att det kom ju också liksom, det kändes som att han bara rycktes bort. Jag var inte alls förberedd på att han skulle försvinna. Och jag var väldigt nära honom. Och jag tänker att jag hade aldrig heller kommit i kontakt med den typen av förlust i mitt liv förrän när han dog. Ingen som var så nära mig som hade försvunnit. Och det är så många lager. Och det var som, jag tycker det var fint att hon skrev det här om att det stora jaget kan ju hantera. Och det stora jaget har egna barn. Så på ett sätt...
Och förstår när man, och lalala.
Mm. Och förstår och klarar av och går igenom. Och även under den första perioden så liksom... kunde jag se liksom att min mamma tappade sin livskamrat och blev själv. Och det var lättare att liksom se hennes smärta nästan än. Och jag skulle hålla ihop för mina barns skull. Och jag var ju ledsen. Det kom ju som vågor av sorgen, tycker jag. Mm. I början så kommer de kanske varje timme. Så här. Sen sakta men säkert, efter ett år så kan de komma en gång i veckan eller en gång i månaden eller... Jag ser det så, sorgen kommer som i vågor, och mitt råd är ändå att försöka släppa fram den där sorgen när den kommer. Men jag kan också se hur jag kanske, även om jag försökte släppa fram den, så var jag så fokuserad på så många andra. Så att jag tror att min sorgeprocess sköts fram en hel del. Och att jag i den här separationen med Martin egentligen kom i kontakt med sorgen efter pappa. Mer sant och mer riktigt, som att den sorgen har liksom, lilla Hanna har liksom bearbetat sorgen efter sin pappa i det här att bli, också för att jag har fått tid att vara själv och så. För nu sitter jag här inne i hans rum där han repade. Här står två tromboner efter honom, det finns gitarr, det finns massa texter han har skrivit, och ja, men så här, han finns verkligen i det här rummet jättestarkt och jättemycket. Och jag är nära här och känner mig inte ledsen, utan jag känner mig mera glad. Mm. Liksom. Och så är det också med sorg, att efter ett par år så minns man, eller det gör man ju redan på en gång, man skrattar och minns fina stunder, men sorgen är ju över allting. Man är liksom så ledsen att personen är borta.
Mm.
Och för mig har också sorgen suttit ihop lite grann med Hälsingland, som att han inte fanns i det dagliga livet i Stockholm.
Mm.
Så, och man hördes på telefon, så var det ju mer att man saknade honom när det hade hänt något med barnen, när man hade ringt och berättat det, eller när jag hade gjort någonting, så var han som var på TV, då var han alltid den som skickade ett mejl och skrev vad han upplevde och tyckte liksom. Eller då vid högtider och så vidare. Och så är det ju de första åren liksom, att man ska igenom allt det där.
Men skulle du säga att de faserna liknar, för jag tänker med en skilsmässa så brukar man säga att efter 2 år så kan man liksom andas, man kan stänga den där dörren. Alltså det tar oftast 2 år att gå igenom de här olika faserna av liksom, skulle du säga att det är samma?
Ja, alltså för det känner jag, nu har jag ju levt själv i 1,5 år. Så jag räknar från att man liksom börjar leva själv i den. Och jag tycker att nu börjar det kännas mer naturligt. Mm. Och liksom mindre och mindre. Ja, jo, men det skulle jag nog säga. Att man får ge det ett par år också. Men det som är intressant med just sorgen efter att jag kände igen den där sorgen och insåg att gud, det här är ju inte Hanna som håller på att separera den vuxna Hannas sorg, utan det här är ju lilla Hanna som faktiskt fortfarande som liksom gråter och saknar sin pappa. Mm. Kanske också för att han var någon som fanns där när jag hade det jobbigt och nu fanns han inte där. Så nu fick jag hitta nya sätt. Sen säger ju alla att separera också är en form av sorg som påminner om, alltså sorg som sorg är det ju någonstans. Och som du säger att liknande processer, för det blir en förlust av, om man ska dra, nu pratar vi om förlusten av en pappa och en separerad från en man, det är olika, helt olika relationer och vad den personen har stått för, men jag tror att sorg som sorg på något vis och en förlust, och att, men om man ska säga att det händer nu som förlorar sin pappa, så skulle jag bara säga att låta vågorna skölja över dig, vågorna av sorg, och låta dem komma, släppa fram dem och inte försöka hålla dem borta, för att då kommer de sen.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Gröna EFA i Europaparlamentet.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Så ditt råd är att låta det komma, men skulle du gjort någonting annorlunda om du backar bandet, så här, typ så, något annat råd, typ att försök inte, du sa att du höll ihop det mycket för barn och så här, men känns det som att ja, det var jag ju tvungen till, eller känner du så här, jag hade kunnat tillåta mig själv att också visa dem att jag är ledsen?
Nej, men jag tror att man gör det man själv mäktar med. Jag hade inte mäktat med på något annat sätt.
Nej.
Liksom. För en del av mig förstod jag då, och har jag ju lärt mig, är en sån som skapar något fint hela tiden. Alltså det vill säga att jag liksom började jobba ganska så här, för att jag mår bra av det.
Mm.
Men, och det är det man mäktar med. Alltså jag, och jag tänker också att livet är ju så också. Att lägga sig ner och bara vänta på vågorna av sorg, det är liksom, det är inte jag. Utan...
Nej.
Och jag tänker att det finns inget annat sätt än att göra det man mäktar med. Och att liksom, det är lite grann samma sak som man när man får barn. Alltså det påminner om det, att det kommer, okej, vissa måste börja jobba direkt och ha barnet vid sidan av. Ja, det klarade inte jag av. Jag behövde stanna upp och vara i det, till exempel. Mm. Men och då kan man liksom inte, så länge man lyssnar ändå på så kan man inte ångra, men däremot kan man ju reflektera i efterhand och se vad man, jag tycker ju att jag efter pappa fick liksom vissa av hans egenskaper blev så förstärkta i mig, för det är så när man förlorar en förälder så förloras ju liksom en sån del av en själv, alltså den delen som de har bekräftat, som de har sett. Och jag hade ju en väldigt, väldigt fin kontakt med min pappa, en väldigt nära kontakt. Jag var väldigt lik honom. Jag tror att han kände igen sig i mig och jag kände mig förstådd av honom. Och så när han försvinner, då försvinner ju en person som liksom har förstått mig. Mm. Och jag blir kvar att försöka förstå de här sidorna. Så det har ju varit en resa att liksom... Jag får tillbaka den delen på något vis som försvann med honom. Men... Så var det någon som sa det, att det kan, man kan se det nästan hos människor, att så här, de här positiva egenskaperna kan förstärkas igen, som föräldern hade, som han har speglats liksom, hos föräldern. Och det upplevde jag med pappa, och han var ju sån som älskade musik och älskade, och där på något vis, när han förlorade så blev det ju något för mig också, så här, men gud, nu ska jag ta tag i min karriär. Det var egentligen då vi började skriva Kort, glad och tacksam, och liksom jag och Pernilla där när vi var ute på, jag fick någon så här kraft och energi att så här skapa liksom det jag skulle vilja göra på scenen och det jag ville, alltså det var som att ja, så på något vis tänker jag att, och jag fick en sån väldigt så här kraft och energi att liksom så,
och var det strax in på eller var det också då efter 2 år typ?
det var i samband med, så det jag upplever att jag fick liksom man fick samtidigt en enorm styrka. Jag blev ju inte liksom apatisk så. Jag kunde vara väldigt ledsen. Jag vet att vi gjorde någon pjäs som hette The Last 5 Years. Och då, det var ganska snabbt inpå. Så jag åkte ner. Vi ställde in några för att jag kände att jag inte orkade. Men sen bara liksom innan begravningen så var jag nere i Stockholm och gjorde ett par föreställningar. Och det var väldigt skönt. Då var det liksom, gick jag ju in i en karaktär och var någon annan på scenen. Och fick liksom glömma allting för en stund. Och det blev en väldigt skön paus, eller vad man ska säga. Så att jag tyckte om det, att få gå in och på jobbet, om man säger så. Jag kunde gråta i logen och när vi sminka och liksom, hur mår du Hanna? För då kom det nära någonting. Men sen när musiken började och jag stod på scenen, då var ju liksom jag en annan person. Och det var en väldigt skön känsla att få lite paus från sig själv. Så blev det i alla fall för mig. Men jag tänker att också att det på ett vis blir en flykt ifrån sig själv, som gjorde att jag kanske liksom fick deala med det här några år senare istället.
Men det har ju vi pratat om tidigare när jag gick ner mig så där djupt. Och för det var ju någon som rådde mig till att vara i sorgen, vara i depressionen. Och liksom. Men då grottade jag ner mig så djupt så att jag inte kunde ta mig upp själv. Och då tänker jag också att det är också en överlevnadsstrategi. Så även om du fick deala med det sen så hade du då mer kraft att deala med det.
Exakt, så, jag menar det. Då mäktade jag ju med det, resterna som var kvar. Och så jag tänker att det är också det att man ska göra det man ska vara lyhörd på sig själv. Det jag menar också, men släppa fram det så att man...
Släppa fram det men inte stanna kvar i det för länge om du känner liksom att det blir en nedåtgående spiral. Då måste man ju någonstans bara upp till ytan och få lite luft.
Ja, för livet går ju vidare. Det är ju en del av livet. Alla förluster och allting. Det är som att man ömsar skinn några gånger under ett liv och det gör ont. Mm. Men det är ju liksom, livet går ju vidare och vi ska ju leva tills vi inte ska det längre. Mm. Och det är också en sån här grej med min pappa. Jag känner att han gjorde verkligen det. Det var så fint på hans begravning, du vet. Det var en full kyrka och det var liksom... Vi hade ju New Orleans. Han var, älskade verkligen jazz och New Orleans jazz. Och i New Orleans begravningar så har de så att det är liksom sorgmusik på vägen till, men efteråt är det jam och liksom, du vet, when the saints go marching in and when the saints go, så happy. Så gjorde vi i Kilafors då, att hans musikerkompisar spelade så här tradjazz på vägen efter själva begravningen till församlingshemmet där fikat var. Då gick de för och spelade glad jazz.
Vad fint.
Och det var så himla härligt att vi fick till det. Men det är ju det som känns så mäktigt, att att vara här nu och få just det där DM:et och få prata om honom och prata om sorgen och sitta här nu och tänka att hålla dem vid liv känns också som en viktig del av att hantera sorgen, att prata. Jag vet, jag gjorde fotoböcker, första året så gjorde jag fotoböcker till alla liksom med bara morfarbilder för att hålla honom vid liv. Det, och det gör ju vi också med de här allsångskvällarna som heter Lattas döttrar, våran pappa heter Latta.
Och du och Lina ska göra det nu idag, och när podden kommer då är det sista dagen. Som ni kör. Precis, ni kör måndag, tisdag, onsdag.
Och det här är så roligt. Det här blir våran fjärde, men det skulle ha blivit vårat sjätte år. Men på grund av pandemin så har ju två somrar blivit inställda.
Men pratar du och Lina, upplever ni sorgen på samma sätt? Så här, systrar emellan?
Ja, men det känns som att vi har varit väldigt... I första tiden, dels kom vi så otroligt nära på ett sätt och vi bar varandra, kändes det som.
Mm.
Det kunde vara om man stod i köket och så fick någon bara en sån här våg och började liksom jättegråta. Oftast var det så att då stod den andra och bara kramade om. Mm. Och så sen vid ett tillfälle så kom det för någon annan. Alltså det var fint det där också att kunna bära varandra och vara i sitt liksom absolut sår baraste tillsammans. Men,
nu måste jag bara flika in. Alltså, ja. Du har ju skrivit en av mina, alltså den här systrar. Du har ju skrivit den. Kan vi inte avsluta med den sen?
Jo!
Den är så fin.
Det vore jättemysigt. Och den ska vi köra ikväll. För att jag pratade ju lite om de här allsångskvällarna. Gjorde jag ju. Men nu när jag blir här så blir det ju så himla speciellt. Ikväll ska vi liksom göra det. Och vi sålde ju helt slut på två konserter. Vi har sålt ut alla år. Det sista året lika så. Och nu tar vi in 700 per kväll. Och vi ska ha två kvällar. Och då,
tre kvällar?
Så har vi, ja, nu ska vi ha tre kvällar. Men det är två som är slutsålda. Det finns biljetter kvar till den på onsdag. Men den är också nästan slutsåld. Vi brukar aldrig göra tre kvällar. Utan det är två vi gör. Men det som är så fint är att de biljetterna såldes ju innan pandemin. Och ingen ville ha sin biljett tillbaka. Jag blir så här rörd när jag tänker på det. Mm. Det är ingen som har begärt. Så att de här nu gör ju vi de här konserterna som vi skulle ha gjort verkligen för två år sedan. Men det, med det sagt så är det också för att pappa var en stor del av den här trakten också och väldigt omtyckt.
Mm.
Och det är så fint och det jag tar med mig av honom också, det här att vad man än, hur man än lever i livet, så är det ju relationer som är det enda som är viktigt att man har.
Verkligen. Kommer man få se dina barn på scen?
Jajamän.
Alla tre?
Alltså, vi rep igår, jag och Linas barn, det har ju blivit som en som tradition för ungarna också. Och i och med att det bara händer där uppe i Hårga så känns det så fint att de är med och alla vill sjunga. I år är det liksom, vi sa det, lite huggsexa om mikrofonen. Det kommer att bli Lattas barnbarn framöver. Jag och Lina kommer att sitta och bara, jag undrar om vi får komma upp och sjunga. Och lite sång eller hur det blir.
Ja, tänk om det blir så. Att det bara kommer att leva vidare.
Vet du, men det känns ju som det. Det känns som att det kommer att bli det. Lattas barnbarn. Och så kommer det vara så här, det sista eller andra veckan i augusti så är det liksom allsång där uppe med Lattas barnbarn. Det känns som det. Det är jag helt övertygad om att det kommer bli så. Men, och också på den här skivan där syster finns så är det en låt som heter Kilafors. Och jag skrev den här skivan tillsammans med Oskar Danielsson. Och han hade ju aldrig varit i Kilafors. Men så att jag har ju liksom målat upp och skrivit då om den här orten. Och jag kunde väl aldrig föreställa mig att jag skulle stå och sjunga just låten Kilafors i Kilafors. Med allt det här i bagaget. Så den ska jag också göra ikväll. Och det känns helt mäktigt.
Alltså jag hoppas att vi kommer kunna åka upp på onsdag. Det är inte riktigt klart än. Men det skulle vara så kul. Men med det så måste vi avrunda. Och jag säger bara lycka till. Kör så du ryker och spark och allting.
Det ska jag göra. Jag ska försöka göra lite smakprov. Spela in lite så får ni höra nästa vecka. Puss och kram.
Puss, puss. För nu ringer hon till mig. Och när jag svarar i telefon med min gamla syster.
när syrran gråter ut.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.